Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1.
Klockan är 8 och som vanligt vid denna tiden lyssnar du på Reverb. Idag går vi på djupet med en av de stora countrymusikerna från 60- och 70-talet. Reverb bjuder dig på Gram Parsons. Flying Burrito Brothers, Hot Burrito number 2. Och ja, du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1 som idag bjuder dig på Gram Parsons. Vem var detta egentligen?
Ja, han är ju till att börja med en av de absolut mest betydelsefulla artisterna under 1900-talet, skulle jag sträcka mig till. Han nämns på flertalet topplistor som en artist som inspirerat väldigt många. Och jag skulle nog säga att han, utan honom så hade vi inte haft musikstilar som No Depression eller Americana och artister som Uncle Tupelo och Jayhawk. Så en ofantligt betydelsefull artist. Men som i likhet med många andra artister vi brukar spela här i Reverb, så hade han inget större genomslag under sin egen tid.
Vi tänkte nog prata lite mer om vad det kan bero på under programmet. En gissning har ju att göra med en sak som Chris Hillman, en av de som arbetade mest med honom under hans karriär, sa. Han sa då att jag tror att fel var hans brist på den sortens professionalism, disciplin, pålitlighet och ansvarskänsla som är absolut nödvändig för att arbeta med andra. Och det kanske var detta bland annat som bidrog till att hans liv blev så kort och turbulent som det var. Men mer om detta senare. Well, a luxury liner, 40 tons of steel. If I don't find my baby now, then I guess I never will. I've been a long lost soul.
International Submarine Band, Luxury Liner. Och Gram Parsons föddes i Florida 1946, så man kan väl säga att det började bra i alla fall, men sen gick det bara ut för.
Ja, vi är inga psykologer i detta programmet, men bristande sakkunskaper har ju inte hindrats förut från att spekulera, så om man ska ge sig in på någon form av freudiansk analys så får man väl börja här antagligen.
Ja, du sa att det började bra för honom, du menar att han föddes då liksom?
Ja.
Jag tror han hade väldigt kärleksfulla föräldrar som jag förstått det. Men hans pappa begick självmord när han var typ 9-10 år eller så.
Drack de inte en del också?
De var gravt alkoholiserade. Han kom från en väldigt så här gammal välbärgad familj i amerikanska södern. Men det var delvis det också som ledde till problem. För hans mamma gifte om sig med Bob Parsons, som då gav han hans namn. Och den här personen hade inget bra inflytande på familjen, och mamman blev bara värre och värre där hem och tog diverse droger, och den unga Graham tog också diverse droger ur hennes medicinskåp då. Så det var mycket, mycket miserabla vanor som etableras i den här åldern.
Ja, det skulle, det här med drogberoende skulle komma att bli en följetong genom hans liv. Och jag tror till och med att det var så att hans mamma dog samma dag som han gick ut high school, om jag inte minns helt fel.
Jo, det stämmer. Och ja, vi kan ju komma till det senare, men det skulle visa sig att hans svärfar kom med chockerande avslöjanden om detta i framtiden. Hans svärfar verkar överhuvudtaget vara en väldigt komplicerad figur som... ja, kanske inte den bästa svärfadern, men han hjälpte i alla fall honom med lite olika problem. Bland annat, han hade inte så bra betyg, men han fixade in honom på Harvard, tror jag.
Du menar styrfar, va?
Styrfar,
ja.
Ja. Jag tror han har kommenterat själv. Anledningen till att han kom in på Harvard var att de letade efter ett lite annorlunda studentklientel. För de kände att de bara hade samma personer som var studenter där hela tiden. Och han menar då att han var urtypen av en annorlunda student. Ja, och... inte så höga betyg och välstädad.
Det här med hans tid på Harvard är antagligen lätt att glömma bort om det inte vore för att det var här som han kom upptäcka country, bland annat Merle Haggard och inte minst det så kallade Bakersfield-ljudet som då är Buck Owens. Och detta skulle märkas under hela hans musikkarriär, den otroliga inflytande country hade på honom. Glass so swift, rain won't lift, gate won't close, feelings froze. Get your mind off winter time. You ain't going nowhere.
Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? I don't care how many letters they sent. The morning came, the morning went. Pack up your money, pick up your tent. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? Buy me a flute and a gun that shoots, tailgates and substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, are we gonna fly down in the easy chair? Now Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied to sleep. We'll climb that hill, no matter how steep, when we get up to it. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day your bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? The Birds, You Ain't Going Nowhere. Och ja, efter International Submarine Band så gick ju Gram Parsons med i The Birds.
Precis, International Submarine Band, det är ju då det första man kända band. Han hade då hunnit vara med ett antal band nere i Florida, men skapade sen i samband med att han pluggade International Submarine Band, som släppte en skiva och hade väl inga större hits.
Det ironiska är väl att jag tror att de blev slog igenom precis när bandet splittrades, bara några veckor efter eller så. Men det var samtidigt, det är väldigt viktigt, som du sa innan, att han hade egentligen inte lyssnat så mycket på country innan, som jag förstått det. Han har blivit en så här väldigt svensk portalfigur inom countryrocken, men när han flyttade upp till Massachusetts då för att plugga på Harvard, då han typ bara lyssnat på liksom den allra kändaste hit-countryn liksom. Så det var först då han verkligen ja, bli intresserad av det. Och sen så blev det ju liksom hans livslånga intresse.
Vi ska ju lyssna på en intervju med Graham Parsons längre fram i programmet där han pratar om sin egen speciella stil av country. Men innan det kan vi ska säga ett par ord om The Byrds och hur han kom med detta laget ändå rätt kända bandet.
Ja, verkligen. Han träffade väl Chris Hillman som var basist, va? I Byrds 67 tror jag, på en bank av alla ställen. Året efter så var folk som hoppade av från Byrds och han fick väl provspela för dem då?
Ja, han blev anställd som jazzpianist har jag för mig och kom snabbt att byta plats till frontfigur mer eller mindre. Han hade ju ett otroligt stort inflytande över deras skiva Sweetheart of the Rodeo.
Han tog väl till och med över bandet kan man säga, övertalade dem att spela in skivan i Nashville bland annat. Och
alltså McQueen som är då ledaren i The Byrds, han tänkte egentligen göra en så här väldigt ambitiös skiva med all amerikansk musik liksom i en sorts kronologisk berättelse. Och så behövde han en pianist som kunde spela lite jazz. Och Graham Parsons hade tydligen då liksom på något sätt lurat honom att han kunde spela jazz genom att köra några snygga bluesriffs på pianot. Och den andra medlemmen, ja, Chris Hillman som vi pratade inom, han hade ingen aning om. Han trodde bara att de behövde en extra sångröst och så här. Det verkar oklart hur han egentligen kom med, men han tog över hela projektet.
Ja, det här Chris Hillman är en person som man gärna skulle vilja prata lite mer om. Vi kan förhoppningsvis göra det lite senare i programmet. Men han verkar ha haft en väldigt komplex syn på Graham Parsons. Och det skulle man nästan kunna säga gäller för resten av musikvärlden också.
Flying Burrito Brothers, Christine's Tune.
Och den här låten är ju då från deras skiva The Jilted Palette of Sin, som bland annat av Pete Buck har jämfört med Velvet Undergrounds debutskiva Velvet Underground and Nico, på grund av att den har varit så otroligt betydelsefull, men väldigt under lång tid underskattad. Och framförallt beror detta på att Grand Parsons införde någon typ av speciell version av country som kommer att kallas country rock. Och det ska man beskriva i en intervju som vi ska lyssna på nu.
I think pure country includes rock and roll. I don't think that you have to call it country rock any more than you have to call something folk rock. It's either you can call it rock and roll or you can call it country music. I just don't like the label country rock. I was brought up in the South and I never knew the difference between Negro gospel music and country music. It all was just music to me. And I knew the difference in the sound and the difference in how to play it. But and I was taught to play music by black people. But I was never aware that one was called gospel or rhythm and blues, or blues and rhythm as it used to be called, and the other was called country and western. I never understood that, and I've never been able to get into the further label of country rock. It just doesn't make sense to me. How can you define something like that? I just say this, it's music, you know, either it's good or it's bad, either you like it or you don't.
Vill du vinna biljetter till de fetaste konserterna i Göteborg?
Gå in på www.radioaf.se och kolla in våra tävlingar.
www.radioaf.se.
Det här är Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Jag är med och sänder Svingsen varje torsdag klockan 15.30 till 16. Och då får ni lite information om vad som händer vid Lunds universitet, men också möjlighet att ställa frågor direkt till universitetsledningen, så antingen jag är här eller någon annan från universitetsledningen. Välkomna!
Zidonk. Det lite roligare intervjuprogrammet. Måndagsfest med gäst.
Zidonk.
Måndagar 16-17.
När får Jehovas fylla år? Vem slickar egentligen pejlingsår? Torkar någon tuppväxttår? Radio AF presenterar
Svalen. Lyssna på Jodag måndagar klockan 15.00 i Radio AF.
Radio AF
99,1.
Ja, hur långt hade vi kommit egentligen? Han var med i Birds.
Precis, har släppt Sweetheart of the Rodeo och allting verkar gå bra. En värld som är inplanerad och Graham Parsons åker med resten av gänget till Storbritannien. Och där träffar han Keith Richards och Mick Jagger. Och där får han också insikten att det råder apartheid nere i Sydafrika. Och det tyckte inte han var särskilt okej, så han hoppade av bandet.
Det kanske ska tilläggas att de planerade att göra en turné i Sydafrika också.
Ja, det var...
Och det ska tilläggas också att det finns typ 15 olika versioner av varför han hoppade av, varav ingen som verkligen stod nära honom tror att det verkligen berodde på apartheid. Och kanske det var någon som... Ja, det var väldigt så här elaka saker de sa om honom, varför han ville hoppa av. Ja, det mest snälla är att han var flygrädd.
En annan version jag har hört, jag tror Chris Hillman sa det, var för att han ville hänga med Keith Richards, vilket verkar väldigt rimligt också. Så han hoppade i alla fall av The Birds och kom senare att skapa The Flying Burrito Brothers tillsammans med bland annat Chris Hillman.
Här vill jag bara inflika en liten grej. Vi har ju, det känns som att om det finns någon röd tråd här så är det allting som går fel för honom. Och han planerade ett jättestort bröllop med sin flickvän i den här tiden. Och köpte en klänning till henne för $1,000 på Nudie's Rodeo Tailors. Som hans favoritställe att köpa kläder på. Han var väldigt noga med kläder.
Ja, det är ju det sartoriala Olympus mer eller mindre, jag har hört.
Mm. Och det blev aldrig någonting av det där bröllopet. Men det blev en väldigt bra låt av det som vi kommer att höra lite senare i programmet. Och värt att nämna om de här Nudie's Rodeo Tailors var att det var dit han tog Flying Burrito Brothers också, för att han tyckte att det var viktigt att de såg snygga ut också, så de, ja, han klädde upp dem i kostymer som aldrig någon annan countrymusiker hade sett ut tidigare eller senare.
Och man tänker sig här att när de är så välskrädda, att hur kan det här sluta? Men han kommer ju senare att bli sparkad från The Flying Burrito Brothers, bandet som han var med och skapade.
Och vi ska väl höra en intervju som på sätt och vis leder oss in i fortsättningen av hans karriär.
Så är det. Han blev sparkad från The Flying Burrito Brothers på grund av sitt missbruk, som vi redan tidigt slog fast var ett betydande inslag i hans liv.
Ja, här vill jag bara inflika lite på den röda tråden att han blev utkastad från Rolling Stones Exile on Main Street Sessions också på grund av sitt missbruk.
Precis, men han kommer senare då ge sig in på sin solokarriär, och här är det antagligen en sak som man ska lägga till den här mixen som är Graham Parsons. Det är Emmylou Harris, och vi ska höra en intervju om hur han träffade Emmylou Harris.
I was just very lucky. I was in Baltimore. The Burritos had 2 more gigs to play as the Flying Burrito Brothers with Chris Hillman and everything. And one was in Charlotte and one was in Baltimore. And they called me in New Orleans and asked me if I'd like to come up and play the last couple of gigs with them. I said, sure, why not? You know, because Byron Berline was there and a bunch of guys that played bluegrass and stuff, and I thought it'd be fun. And Chris happened to mention to me when I was there, he said, you know, we were in Washington a while back and I heard this chick singer. Said she's nothing but a folk singer, but she could probably be developed into a really good country singer. Well, Chris didn't know she was from Birmingham, Alabama, and that she knew more about country music probably than both of us did. And she it took a little bit of getting together, but like I called her up and she said, sure, come on down. And I met her at the train station and she took me over to her house. And we sat in the kitchen, and I knew the first duet, I was thinking to myself, okay, well, let's see if she can cut it or not. So I thought of one of the hardest country duets I could think of to do, which was That's All It Took. And she just sang like a bird, man. And I said, well, that's it. And I sang with her the rest of the night. And she just kept getting better and better. The more I looked at her, she's got fantastic eye contact. She can sing anything that you're doing in perfect harmony as long as you look at her. You know, and if you raise your eyebrows, if you're going up on a note, she goes right up with you in perfect pitch. Man, she's beautiful. A Song for You is really a love song having to do with an area sort of like the one I came from in the south, sort of the swamp area, and as somebody who just can't stick around too long. It's just putting it very simply.
shakes till every tree is loose. It rolls the meadow and it rolls the mare. Take me down to your dance floor. I won't mind people when they stare.
Song for you.
Och på den här låten är ju Emmylou Harris medverkan väldigt tydlig. Och det har spekulerats vidare de två var ett par. Och man, i Keith Richards självbiografi står det i alla fall att Det var i alla fall Grahams intentioner. Men jag tror ingen egentligen seriös forskning kom fram till ett direkt svar på denna frågan.
Mm. Och som vi alla vet så har det blivit så mycket seriös forskning på det här området. Lögnerna är väl lika många som sanningarna i det här sammanhanget. Men det jag däremot vet är ju att han anställde för en ganska dyr summa Elvis Presleys gamla band till att spela på den här solodebuten. Och enligt uppgift från medverkande så var det enda gången han någonsin skötte sig under en inspelning. Och det var för att han inte ville skämma ut sig inför Elvis gamla band.
Precis, för någonting han var bra på så var det ju att verkligen vara ofokuserad. Och bland annat när han turnerade med Flying Burrito Bird så var det ju mycket så att han ofta inte kunde fullfölja spelningarna för han var för berusad eller påverkad.
Han trodde att han kunde dricka och ta lika mycket droger som Keith Richards. Och det finns väl inte någon som kan egentligen i hela världen.
Nej.
Det har du väl däremot seriös forskning kommit fram till, tror jag.
Ja, bland annat förstahandskällor, säger Keith Richards själv, har ju sagt detta. Och bland annat talat om John Lennons tappra försök.
Ja, men jag känner lite att jag vill återvända till den röda tråden här. Det är som allting som går fel för honom. Och det gick lite rätt nu kan man tänka sig, han har dessutom gift om sig. Men hans styvpappa, som är den ständiga skurken i det här dramat, han avslöjar för honom att hans mamma, som ju de trodde att hon dog av alkoholförgiftning då, att när hon var inlagd på sjukhus och blev behandlad för den här, för att hon var alkoholist, så smugglade han regelbundet små såna här flygplansvodkaflaskor till henne. Och han ska tydligen ha blandat henne en sista martini som förmodligen ledde till hennes död. Och hans fru sa att när han fick reda på det här så blev han aldrig densamma igen. Och det var ju delvis också början på slutet. Come out on your porch or step into your parlor and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels and a good saloon in every single town. Oh, and I remembered something you once told me. Cheyenne to Tennessee. We flew straight across that river bridge last night at past two. Switchman waved his lantern goodbye today as we went rolling through. Billboards and truck stops passed by the grievous angel. Now I know just what I have to do.
something you once told me. And I'll be damned if it did not come true.
Graham Parson, Return of the Grievous Angel. Och man kan väl säga att vi är framme vid det bittra slutet.
Ja, Graham fick ju på sin ålders höst typ intresset för att åka ut till The Joshua Tree National Park och ta LSD och leta efter UFO:n.
Ett klargörande här bara, hans ålders höst. Han var ju 26 då, tror jag.
Precis, men ja. han skulle komma och dö senare samma tid. I alla fall, i samband med de här resorna för att leta efter UFO:n i den här nationalparken i, jag tror den ligger i södra Kalifornien, så tog han en överdos av vad jag tror var heroin och dog. Han hade då försökt, han hade varit ren ett tag och tänkte egentligen bara prova, och då visade det sig att han inte längre byggt upp samma motstånd för kokain / heroin och dog.
Ja, det är lite intressant. Man vet ju inte riktigt vad han dog av, och det beror på en ganska väldigt intressant historia om efter hans död. För han hade en road manager som hade följt honom under hela karriären, som hette Phil Kaufman. Och när de hade varit på en gammal Birds-medlems begravning, så hade de blivit riktigt deprimerade, för de tänkte att de ville aldrig ha en sån begravning. Och det tror de inte att han hade velat heller. Så de gjorde en pakt att när någon av dem dog, så skulle den andra köra ut den av dem som dog först i öknen och bränna upp kroppen och supa sig redlös. Och då Kaufman fick ju höra att han hade tagit den här överdosen, så han begav sig genast till det här hotellet där han var med två en kompis, flickvän och en till tjej. Och den här Kaufman var någon sån här känd professionell bedragare också, skulle man kunna säga. Han lurade i alla fall polisen att han skulle åka direkt till polisstationen med de här vittnena då. Varpå han slängde alla bevismaterial och körde direkt till Los Angeles. Och sen fick han höra talas om att den här styvpappan då, som är återkommande inslag, försökte, hade beställt kistan med hans kvarlevor till Louisiana, där han skulle begrava honom, för att på grund av någon juridisk teknikalitet få tillgång till kvarlevorna av Graham Parsons familjeförmögenhet då. Och den här Kaufman, han lyckades då på något sätt åka till flygplatsen och mitt framför ögonen på en polis stjäla kistan och åka ett rasande tempo, extremt full, ut till öknen, elda upp kistan och sen undkomma polisen. Och ja, vad ska man säga om det? Han fick det slut som han ville i alla fall. Och två år senare så slog countryrocken igenom också. Och ja, vem vet, om han hade levt då så kanske han hade blivit stor. Men hans musik är kvar i alla fall. Was a $1,000 wedding supposed to be held the other day? And with all the invitations sent, the young bride went away. When the groom saw people passing notes, not unusual, he might say, I
do him in some old way. It's supposed to be a funeral. It's been a bad, bad day.
Parson, $1,000 wedding. Och dagens reverb har handlat om just Graham Parson.
En artist som aldrig riktigt blev så stor under sin livstid som han förtjänade. Men vi har sökt lyft fram honom här idag, och om det är någonting du vill lyssna mer på så kan vi ju rekommendera hans två soloskivor, GP och Grievous Angel, som vi precis hörde låten $1,000 wedding från.
Just det, och vi kan även rekommendera att komma till Ariman imorgon, där vi i Reverb ska spela skivor. Vi som har gjort dagens program, det är jag, Olof Stenström, Emil Westerlund och Axel Wernbro. Fortsätt lyssna, för alldeles strax kommer Notion Classic, och så hörs vi igen nästa vecka.
It's easy to do.